Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Indiepodden.
I wanna know where my easy rider gone. Does I wanna know where my easy rider gone? You're the easy rider, you ride all so long.
IndyCar på svenska.
Hej och välkomna till Indiepodden nummer 117. Det är vår första avsnitt i maj månad, år 2024. Och det är nu som Indiepodden är som bäst i maj månad. Vi ska börja med att snacka upp Sonsu Grand Prix på Indianapolis Road Course och gå igenom lite IndyCar-nyheter i veckan som har gått. Ronny, vad har vi då att bjuda på denna gång?
Ja, men jag tänkte det att vi toppar oss inför Indy 500 där nu. Och Month of May är ju Indiepoddens månad. Alltså, vi har ju ett superjämnt mästerskap. Efter 4 race då, om man räknar med Thermal, så har vi ju lika många vinnare. IndyCar trogen, om man säger så. Så att jag är superpepp inför detta. Vad säger du om att vi börjar med det här i svallvågorna efter, kan man säga, skandalen eller Penske-gate eller push-to-pass-gate, där då 2 Penske-bilar blev diskade helt enkelt efter premiären, Scott McLaughlins och Joseph Newgardens bil. Så nu kommer svallvågen efter den här tsunamin då. Det är att det kommer lite avstängningar på bil nummer 2 framförallt, va?
Ja, det är riktigt iögonfallande att Penske känner sig tvungen att stänga av Tim Cindric, som är ju liksom hans närmaste man. Tim Cindric har varit instrumental i Penske Racing senaste åtminstone, ja, borde vara minst 20 åren. Och det betyder att Cindric är väl Newgardens strateg på racen?
Ja, det är han är race-strateg, ja, precis.
Och det är ett rejält avbräck för Newgardens chanser denna maj månad.
Verkligen. Och sen inte nog med det då, utan även Newgardens race engineer Luke Mason och sen managing director Ron Rutsevski som också stängs av då. Men det är väl 4 totalt. Det är väl en till, en assistant engineer, eller han är data specialist eller dataspecialist på Will Powers bil nummer 12, men jag vet inte om han jobbar med alla bilarna, men han anses i alla fall bära ansvaret till att den här illegala koden eller mjukvaran då som laddats in i samband med hybridtesterna och inte togs bort, vilket gjorde då att de kunde köra med push-to-pass olagligt då, att han var ansvarig för att den datan eller låg kvar då, så han har också fått en avstängning. Men det är, hur många race är det? Det är 2 race, va?
Det blir ju det. Det är hela maj månad. Så de får sitta och, från vårt perspektiv på Indianapolis 500, och se hur det kan vara för första gången som de var ungdomar, dessa gossar. Självklart ska detta bestraffas mer än bara, alltså mer än bara Newgarden och McLaughlins och Powers poäng. Det här är ju någonting som de måste ta itu med internt. Det här är deras egna interna utredning som detta är utfallet av. Värt att notera att McLaughlins stall slipper bli av med personal den här gången. Så att det är inte helt nattsvart för Team Penske, även om det här är självförvållat. Liksom.
Det är väl ett sätt för dem att rädda sitt ansikte eller sitt anseende helt enkelt, och inte bara låta det bero, för den här bestraffningen i form av pengar till exempel, det har ju de beskyllts för att ja, men det byter ju bara konton från Penske-stallet till Penske Entertainment till exempel, och att det bara är ett spel för galleriet. Vad tycker du, Jakob? Skulle man även stängt av till exempel Joseph Newgarden? Hur ser du på det?
Nej, det hade varit lite för mycket. Han har redan blivit diskad från ett race, så det är lika som en avstängning.
Mm.
Så jag tycker att förarnas bestraffning, det är redan avklarat. Nu är det här att, ja, som du sa, att rädda ansiktet på hela organisationen. För det här är ju liksom, om man ska se det från Roger Penske stallägarens perspektiv, så är det ju väldigt illa att det här manskapet får det här fantastiskt bra resultatet som det var i St. Pete för stallet, att det gick om intet. Mm. Så det ska ju bestraffas internt också. Det borde vara Roger Penskes perspektiv som stallägare och som Indycar-ägare. Så tror jag att han är rätt nöjd med att ett stall ser allvarligt på det hela också.
Mm.
Så att, ja, jag hoppas att det inte blir någon uppföljning mer av denna väldigt tråkiga, osexiga skandal.
Sen undrar jag hur Joseph Newgarden kommer ta sig an detta nu. Nu går han alltså in i ett month of May. Han var lite skakad, tyckte jag, i samband med Barber-racet. Och var väl inte helt i harmoni ens under racet, kan jag tycka. Och sen nu det här, när han blir av med två nyckelpersoner, alltså sin race engineer och sin strateg, i ett så viktigt race som Indy 500, när han går in då som regerande mästare. Tror du att han är typen som knyter näven i fickan och kör på här nu och överlevererar, eller kommer man märka av att han är handikappad av detta?
Jag tror inte han har ett val, han är handikappad av detta. Men han är ju en sån förare som knyter näven i fickan och gör faktiskt väldigt bra ifrån sig när pressen ligger på. Det har man ju såg man ju i säsongen 2020, där han låg ganska långt efter Scott Dixon ett tag, men sen när det gällde att leverera så gjorde han allt han kunde för att komma ifatt Scott Dixon det året. Gjorde det nästan. Han vann ju sista loppet i St. Pete, såklart ett annat lopp i St. Pete då.
Mm.
Så att han är en sån förare som kan leverera mycket under press, men förutsättningarna är betydligt sämre än vad det varit på ett bra tag inför denna maj månad för Joseph Newgarden.
När vi ändå är inne på Indy 500, så har vi varit tal om att det ska vara 35 bilar som är med och kvalar. Able Motorsports, är det nu klart att de inte kommer till Indy 500? Deras förare då, som var påtänkt, RC Enersen, som även var med under mediedagarna inför säsongen för Able Motorsports, han har inte fått ihop finansiering helt enkelt. Och nu har då Bill Able, som är Able Motorsports ägare, bekräftat att det blir ingenting i år i alla fall.
Ja, det är lite synd. Det är ju ett så här verkligen gräsrotstall som Indycar liksom byggde upp hela serien förr i tiden. När liksom hälften av stallen var precis som sån här karaktär.
Mm.
Så det är synd att vi inte har dessa underdogs med oss. Men det går ju att bygga någonting ifrån deras förutsättningar. Schumacher Hollinger Racing var i deras situation för några år sedan och har nu ett heltidsprojekt i serien med två förare, varav en är en gammal Formel 1-stjärna. Så att jag tror inte vi kommer se att det är det sista vi ser av Able Motorsports. De kan dyka upp i lopp senare under året. Men det är lite beklagligt att det bara blir 34 bilar som ska göra om 33 platser. Och ja, det blir väldigt hårfint och alltid lite pinsamt för den som är 34 då. Det året när James Hinchcliffe inte kvalade in tror jag också var bara 34.
Mm.
Så det blir alltid, det är ett antiklimax på den här speciella kvaldagen när det gäller att göra upp om de allra sista platserna, när det bara är en bil kvar, och vissa år så är det ju ganska givet på förhand vilken bil som är långsammast. Så jag hoppas att det inte blir någon sån situation i år, att det är en bil som verkligen är avhängd, utan att alla 34 i alla fall har en rejäl chans. Men det är alltid väldigt spännande när det är typ 35 eller 36 bilar som det har varit några år senaste åren.
Mm.
Tror att vi kommer få se 40 bilar eller ännu fler, det är väldigt långt borta. Men ja, det är synd att vi inte har då Able Motorsports på griden.
En annan förare som har fått känna på ovaler den här veckan, det är ju Theo Pourchaire, Formel 2-mästaren som nu har vikarierat för David Malukas för Aaron McLaren de senaste två racen. Han gjorde nu ett ovaltest på
Gateway.
Gateway, ja just det. Och har nu fått då officiellt godkännande från IndyCar att tävla på Valrace då, men först efter Indy 500. Vilket då innebär att det är fortfarande en vakans i Arrow McLaren inför Indy 500 nu när David Malukas har blivit droppad av teamet. Du tror på Callum Ilott?
Jag är 99,9% säker på att det blir Callum Ilott.
Återstående 0,1% ändå, vem kan det vara? Tony Kanaan.
Ja, du säger det. Ja, det vore ju lustigt om McLaren bara pudla och gav Malukas den chansen om Ilott. Ilott ska ju köra World Endurance Championship på Spa nu i helgen som kommer. Tänk om Ilott skadar sig där.
Ja, vad händer då?
Då måste ju McLaren hitta på någonting. Men det borde vara ganska givet att det är Ilott som hamnar i den bilen vid det här laget. Han har ju erfarenheten och han är betrodd. Han är snabb. Han har mycket tid bakom ratten i en racerbil i år med IndyCar och långdistansracing. Så att det ska mycket till om det ska vara någon annan. Vad du än säger, Ronny.
Jag säger som Jim Carrey i Dumdummare där när Mary som han är kär i säger att chansen att de två ska bli ihop det är en på miljonen. Och då säger Jim Carrey:
So you're telling me there's a chance?
Yeah!
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Vidare då till helgens race på Indianapolis Motor Speedways Road Course, alltså den här slingan som är inne på banan, och den kör de ju då med urs istället för mot urs som är på Indy 500 då, så att man kör väl start- och målrakan helt enkelt som en del av banan och sen så vänder man in på innefältet och snurrar runt där i 14 kurvor.
Mm.
Vad är dina erfarenheter från den här banan? Har du några särskilda nuggets från historien eller några race eller några höjdpunkter som du kan dra så här på rak arm?
Men det här är en bana, när jag tittar på de tidigare vinnarna, så att Penske, Ganassi, Andretti har vunnit alla lopp på den här banan förutom ett, när Rinus Vicky vann 2021. Så det är inte en bana som bjuder på stora skrällar, men kommer ihåg, när det regnar här då blir det fantastiskt bra lopp. Som när Colton Herta vann 2 år sedan, den här rejäla bresladden han bjöd på, och sen 2 kurvor senare så körde han Pat O'Ward och vann loppet. Kommer du ihåg det?
Ja.
Första året svenskarna var med, 2019, då regnade det ordentligt. Simon Paginod körde om Scott Dixon med 2 varv kvar i SN på baksidan. Kommer du ihåg det?
Ja, det kommer jag ihåg. Vilket år var det?
2019, första året svenskarna
var med. Var det då Marcus spann ut ur sista kurvan och satt i muren?
Ja, precis då. Det var mindre roligt.
Ja, nej, men ska vi inte hålla på och tänka på tråkigheter här. Vi tänker positivt.
Nej, men när det regnar alltså, då blir det ju faktiskt riktigt bra racing här.
Du nämnde också de här lite större teamen. Och som sagt, Ed Carpenter har ju vunnit där med Rinus VK. Jag tänker annars att Rahal Letterman Lannigan Racing. Nu hade vi ju Christian Lundgård i pole position förra året. Är det ändå en bana som jag tycker, jag för mig att Graham Rahal har väl också varit med i mixen här under ett flertal tillfällen, vet jag inte, men alldeles nyss i alla fall. Och Christian Lundgård var ju med också ganska länge i förra årets race. De är också starka här, även om det har varit, som du säger, de kanske stora teamen har vunnit här mest.
Ja, och det var ju Ray Hall's Redemption verkligen det här loppet. Eller höstloppet här förra året.
Ja,
i år kommer vi bara köra. I år kommer vi bara köra på road course en gång. De senaste åren har vi kört här två gånger. Mm. Det var ju ett ganska fint redemption story för Ray Hall som först inte kvalade in till Indy 500. Han fick hoppa in som ersättare i ett annat stall. Men sen då när hela cirkusen kom tillbaka till Indianapolis Motor Speedway i höstas så satte ju Ray Hall och Lundgård bilarna på i första startled. Och Ray Hall kom i mål som tvåa mindre än halv sekund efter Scott Dixon.
Mm.
Så där i slutet av andra hälften av förra året så studsade ju verkligen Ray Hall, Letterman, Lanigan Racing tillbaka rätt bra. Och de har ju haft helt okej form hittills i år också. Så att de är nog den här helgens underdogs att hålla särskilt koll på.
Är du redo för ett quiz?
Ja, jag anade det.
Jag tycker det var en lyckad variant här när vi kör lite när man quizar dig och får chansen, där du får chansen att briljera. Jag vet ju att du, även om du inte erkänner det, så jag hör alltid ditt tonläge att du gillar det lite när du gissar rätt.
Nej, för det är faktiskt ganska kul. Okej, hit me.
Fråga 1. Första IndyCar-racet kördes här 2014, men var från början skådeplats för Formel 1 ju.
Mm.
Närmare bestämt under 8 år. Mellan vilka år kördes Formel 1 här?
Första loppet var år 2000, sista var väl, måste ha varit 2007 då.
Ja, det är rätt.
Mm.
Fråga 2. Sammanräknat så här med dubbla race vissa säsonger som du var inne på förut, så har det körts, hur många IndyCar race på den här banan? Inklusive då doubleheaden 2020.
Första var 2014. Så att det här borde vara 11:e loppet, men så enkelt är det inte. Blir det här det 15:e loppet, man tror?
Ja.
Jag misstänkte att du skulle
typ räkna bakvägen och komma fram till rätt, men att det gick så här fort, det hade jag inte riktigt väntat mig.
2020 så var det 3 lopp på den här banan till och med. Så det måste ju komma upp ganska höga siffror då.
Fråga nummer 3. I fjol hette ju racet, eller vårracet, eller majracet, GMR Grand Prix. Christian Lundgård, sa vi förut, tog på position. Med vilken tid i Fast 6? Och här får du rätt för rätt tiondel.
Okej. Okay. Jag tyckte mig se, i mina anteckningar så har jag bara skrivit ner varvrekord. Det var inte från förra året, utan det var ganska länge sedan när de hade de stora aerokitten. Det var typ 1.07. Så, men på en del banor så har ju de varvkåren slagits nu. Så var det typ 1.07.9 någonstans där. Så det är rätt nära det absoluta varvkåret.
Jag ska vara lite snäll mot dig nu. Mm. Tänk nu på att i Fast 6 du är ute efter. Och där kör de ju på begagnade däck, va?
Okej. Ja, men i mitt huvud så har jag någonstans att det är 1.07 som absolut var rekordet. Om de är nära men inte riktigt där, lägg på 4 tiondelar, så 1.08.3 då.
Ja, du hade ju rätt på tiondelen, men du hade inte rätt på sekunden.
Nej, okej.
1.09.3.
1.09.3, okej. Men i mina anteckningar, då har jag skrivit ner att varvrekordet är Will Powers från 2017, 1.07.7. Så 1,6 sekunder ifrån det absoluta varvrekordet ligger den här generationen bilar. Får se hur det blir nu då, med bilar som är lite lättare men lite hårdare däck. Men det är fortfarande så att att IndyCar-bilar på road courses nu är nog historiskt snabba ändå. Man pratar ju ofta gott om tidiga 2000-talet, Kenny Brecks generation tror jag liksom. Om inte det kan vara Dario Franchitti som har varvrekordet på Road America fortfarande. Mm. Men den här generationen IndyCar-bilar är riktigt, riktigt snabba. Det ska man ha med sig.
Fråga 4.
Hur många blir det?
5.
Okay.
Det första IndyCar-racet kördes ju som sagt här 2014. Simon Pagenaud vann ju det racet. Han körde dock inte för Penske, men för vilken tid?
Just det gjorde han ju inte på den tiden. Utan när jag tittade också på mitt factsheet och tänker bara Simon Pagenaud var ju alltid penske förare. Men så var det ju absolut inte. Utan på den tiden så körde han väl inte Mayshank utan Schmidt-Peterson, det som vi idag kallar för McLaren, trodde det vart.
Sam Schmidt Motorsport var väl det officiella namnet på den tiden.
Då var inte ens Peterson med.
Men du får godkänt för det ändå.
Ja, tack.
Sista frågan.
Mm.
Det är en liten curveball, tror jag.
Mm-hmm.
Årets race har en ny sponsor, Sanseo eller Sanseo. Vad är det för typ av företag?
Ingen aning.
Jag får gissa.
Jag gissar att de säljer solceller till garagetak typ.
Vilka så bra gissningar då. Helt fel, men nej, okay. Bra gissning. Vehicle protection, alltså produktförsäkring för fordon.
Okej, okay. Det var en ganska osexig sponsor faktiskt.
Ja, jag skulle ha sagt det, osexig som inne i bänken. Nästan men, lika osexig som solpaneler till garagetak.
Men det här är ganska passande, för om du minns vad som hände under Indy 500 förra året. Rosenqvist och Kirkwoods olycka. Och det däck flög utanför banan upp. Inte på läktaren, tack och lov, men typ på parkeringen och träffade den här bilen som stackars damen hade. Som hade varit på Indy 500 hur många år som helst. Så det är väl jättepassande att ha det som sponsor nu.
Jag satt ju på första paket till den, ganska långt ifrån, men jag såg ju verkligen däcket flög ut. Det var obehagligt, jag tänkte att det kan inte ha gått bra, men det gjorde det som tur var.
Ja, det man såg det i slow motion på tvn också. Så, ja, men det var väl en läxa som Indianapolis Motor Speedway fick sig där. Oklart om det här företaget då verkligen står för den sortens försäkringsskydd. Men tack och lov så slutade den historien rätt väl. Även för damen vars bil blev förstörd. Hon fick ju en ny bil av liksom Roger Penske själv nästan.
Just det. Fick hon inte en av de här pace car-bilarna? Eller motsvarande
jo, något sånt. Så att det var ju ett... Det var ju ett bra utbyte alltså.
Verkligen.
Mm.
Nu ska du få säga tippa din vinnare och races överraskning. Du var lite inne på Dark Horse där förut med Ray Letterman Lannigan. Får se om du håller fast vid det.
Jo, jag vet inte. Ska man ta Pietro Fittipaldi som en överraskning? För han har ju varit tämligen osynlig hittills. Liksom inte bara i år utan hela sin IndyCar-karriär. Han har ju faktiskt kört IndyCar av och till sedan 2018. Men aldrig liksom haft någon riktigt resultat. Men ifall bilen klaffar så är det väl dags för Pietro Fittipaldi. Om han slår sina stallkamrater är det i alla fall bra kört av honom. Men när det gäller segrare då? Jag tycker nog att Pato O'Ward har en del att bevisa. För han fick ju segern från St. Pete. Han var lite spydig mot övriga fältet på Twitter och sociala medier. Jag tycker hans arbetsgivare har varit lite respektlös mot honom och hans landsmän helgen som var i Miami. Jag tror att Ward har en del att bevisa och han torde vara medveten om att han har en del att bevisa efter två fiaskolopp i Long Beach och i Barber. Han kom trea här förra året. Så varför inte Pato O'Ward?
Kontext tack till den respektlösa i Miami.
De hade en före detta amerikansk president som har sagt väldigt rasistiska saker om O'Wards land som hedersgäst i depån där.
Ja, du tänkte kopplingen så. Ah, ja, okay, jag förstår.
Så att om jag hade varit Pato O'Ward så hade jag blivit lite... bestörd av det fotooppet som hans chef ställde tackade jag till i Formel 1-loppet i Miami. Så det kanske finns lite jävla ramma i Pato O'Ward den här helgen, lite extra. Inte som man brukar sakna det, men ändå.
Jag ska nog göra så här att jag slår ihop om man säger så här, om Christian Lundgård vinner racet här, räknas det som en överraskning då?
Jag funderade också på det.
Jag tänkte så att man kanske kan slå ihop vinnare och överraskning. Och jag säger Christian Lundgård helt enkelt. Men tar man pole position förra året på just GMR Grand Prix då, eller vår racet, så då kan man inte se som en överraskning heller om man är med och tävlar om toppplaceringar även i år.
Lundgård har ju blivit en ganska respekterad del i IndyCar-depån. Folk verkligen ser honom som en toppförare.
Mm.
Han gör inga tokiga saker bakom ratten. Han har vunnit lopp. Hans första IndyCar-lopp var just på den här banan och nådde fas 6 redan den gången. Ja, jag tror att vi räknar med honom som en underdog kan vi ju göra i och med stallet han kör för. Men jag tycker ändå att du får lägga till en annan överraskning då.
Nej, men då säger jag så här. Kissa Lundgård vinner och Santino Ferrucci blir topp 4.
Jo, men om Ferrucci kan lägga till en till topp 10. Det vore ju nog första gången som han kommit till mål topp 10 två lopp i rad. I alla fall på en road course. Så att, ja, men det var bättre, Ronny.
Ja. Vi får väl se. Det börjar ju redan på fredag. Det är ett fredag-lördag-event detta. Så på fredag, träning 1, 15.30 svensk tid. Och så träning 2, 17.10. Och sen är det kval 22.20. Och så på lördagen sen så är det warm-up 17.15 och race 21.30.
Ja, men det är lämplig lördagsunderhållning, må jag tycka. Det här loppet var ju väldigt kritiserat när det först dök upp på kalender för 10 år sedan. Traditionalister liksom menade att nej, man ska bara köra på valen på Indianapolis Motor Speedway. Men i och med att alla stall är så väl inoljade, är så väl inövade på valen, så känns det lite för mycket om man ska köra så som man gjorde fram till 90-talet med 4 veckor träningar innan loppet. Då kan man lika gärna ha det här, den här delen som en del av cirkusen som bjuder in folk att köpa biljetter och köpa korv och dricka på läktarna. Att spendera tid på banan och ha ett faktiskt race.
Mm.
Så att det här har vuxit på mig och nu känns det som en självklar del av Month of May 10 år in.
Ja, för nu accelererar vi ju Jakob in i Month of May här, för i nästa vecka så tänker vi att vi hörs redan på tisdag. Och varför då? Jo, det är ju kvalvecka för Indy 500. Det är massa tester och sånt där också, träningar kanske man säger. Men vi kör då ett dubbelavsnitt helt enkelt, där tisdagen ägnas åt att gå igenom helgens race. Och sen på onsdag, då kör vi vår stora Indy 500 preview. Det låter väl gött?
Ja, och då har vi redan lite facit i hand i och med de första träningarna gått då. Ja. Så ni får vara snabba på bollen. Varför tar man en fotbollsreferens när vi snackar racing? Ja, men ni förstår. Ni får vara snabba på att ladda ner avsnittet då på onsdag morgon och lyssna vad vi har att säga inför resten av veckan och kvalet då. Det är peak vårkänslor.
Ja, det ska bli så gött.
Mm.
Men till dess på återhörande och så hörs vi om inte ens en vecka då.
Det blir jättebra. Så tack alla lyssnare. Fortsätt supporta oss så fortsätter vi att lyssna och ta till oss ifrån er. Ja, och med sagt, ja, på återhörande till dig med Ronny.
Ha det bra. Hej då.
Ha det bra. Hej. It's gonna be me. Gonna be me.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.